Idag så tänkte jag att vi ska prata lite om glädje. Och det är inte för att Adam slutar då, utan för att det är bra. Och den här prediken förberedde jag faktiskt lite för ett år sedan, men det kom ett gips emellan. Men idag så tänkte jag att vi kör på detta. I en tv-serie som sändes typ i slutet av 90-talet någon gång som heter Sally. Är det någon som har sett det? Jag tycker det är så roligt verkligen. Så kolla gärna på det. I alla fall så säger då Sallys pappa så här när de pratar om ifall Sally har blivit religiös eller inte. Jag gillar inte folk som blivit frälsta. De får något fånigt dansbandsleende över hela sig. Typ så säger han. Och förlåt nu alla då som gillar dansband. Men jag som kanske inte älskar det kan jag ändå se framför mig det där käcka leendet. Det är lite klämkäckt sådär. Men har alla då som har blivit frälsta, alla som har tagit emot Jesus, har de det här käcka leendet på sig jämt? Inte jag i alla fall. Men jag tänker ändå att det ligger någonting i det som Roffe, Sallys pappa, säger här. Att det finns en djupare glädje i att tillhöra Jesus. En glädje som faktiskt också Bibeln uppmanar oss till att ha. Glädje, säger Bibeln. Så jag tänkte att det kan vi väl titta lite närmare på idag. Så det kommer inte så mycket handla om livets svåra situationer, om sorg och sådär. Utan om glädje. Eller behöver de två vara motsatser? Kan man fråga sig. Och det ska vi kolla mer på. Man kan fråga sig vad det innebär då att vara glad. Vad har det med Gud att göra? Och ett litet påpekande så här i början. När jag pratar om glädje nu då. Så handlar inte det om glättighet och ett fejkleende. Eller ett dansbandsleende om man vill uttrycka sig så. Där man liksom tvingar sig till yttre skratt. Det är inte det som det handlar om. Det kanske inte är en glädje som alltid syns på läpparna. Även om den kan göra det och ta sig uttryck på olika sätt. Men det handlar liksom om en mycket, mycket djupare glädje än så. Sen tror inte jag heller att glädje behöver vara en motsats till allvar. Ibland tänker vi att vi får inte skoja bort det här med Gud. Vi får inte... Det är allvarligt och vi ska respektera Gud. Och så är det verkligen. Det står på flera ställen i Bibeln om Guds helighet, hur stor och mäktig han är, att vi ska ha respekt för honom, frukta honom. Så det ska vi absolut. Men det tror jag inte behöver betyda att vi inte får glädjas inför Gud. Att vi inte får le inför honom, skratta inför honom, kanske skutta runt och dansa och sjunga om vi vill det. Eller dra ett skämt. Jag tänker på några exempel i Bibeln där det står om hur människor jublar inför Gud. Och det verkar inte som att de sitter med knäppta händer och böjda huvuden. Och det får vi också göra. Gud är inte beroende av exakt hur vi uttrycker oss. Men fruktan och respekt för Gud behöver inte alltid betyda att vi måste vara djupt allvarliga, tror jag. Sen så är det faktiskt så att Bibeln uppmanar oss att vara glada. Att vi ska glädja oss. Och det ordet som kommer från ett grekiskt ord som jag inte ska uttala finns i alla fall ungefär 68 gånger i Nya Testamentet. Jag räknade en gång så nu har jag inte dubbelkollat. Men ungefär så. Ganska många gånger där Nya Testamentet uppmanar oss. Gläd er, var glada. Så det är inte en sak som vi bara heller kan välja bort, tänker jag. Utan det är faktiskt någonting som vi uppmanas att vara. Den här boken heter Livet jag längtar efter. Och där skriver författaren faktiskt ett helt kapitel om glädje och Gud. Så läs gärna mer av det om ni vill. Jag ska bara läsa en liten grej som han skriver om Gud och glädje. Som en övning i att se kontrasten kan vi för ett ögonblick föreställa oss hur Bibelns inledande verser skulle kunna se ut om Gud inte vore en person fullkomligt präglad av glädje. Föreställ dig i början av första Mosebok, skapelseberättelsen då, som den hade kunnat vara om Gud hade gripit sig an sitt arbete på samma sätt som vi ofta gör. I begynnelsen hade klockan blivit 8 och Gud måste bege sig till sitt arbete. Han fyllde i en beställningssedel för att skilja ljuset från mörkret. Han funderade över att göra stjärnor för att pryda natten och planeter för att fylla himlarymderna. Men han tyckte att det verkade för arbetsamt. Dessutom tänkte Gud, det är inte mitt jobb. Så han beslöt att sluta lite tidigare och kalla detta för en dag. Och han såg på det han gjort och sa, det får duga. Den andra dagen skilde Gud vattnet från den torra marken. Och han gjorde marken platt och slät så att hela jorden såg ut som en öken. Han funderade på att göra berg och dalar och glaciärer och djunglar och skogar. Men han kom fram till att det var inte värt besväret. Och Gud såg på vad han hade gjort den dagen och sa, det får duga. Och Gud gjorde duvan som kunde flyga och karpen som kunde simma i vattnet. Och en katt som kunde gå på torra land. Och det var inte jag som la in att det var en katt, det står faktiskt så. Och Gud funderade på att göra miljoners andra sorters djur i alla storlekar och former och färger. Men han kunde inte uppbringa någon entusiasm för några fler slags djur. Faktum är att han inte ens var speciellt nöjd med katten. Inte heller jag som har skrivit. Dessutom var det snart dags för den sena kvällsshowen i tv. Så Gud såg på allt han hade gjort och sa, det får duga. Och mot slutet av veckan var Gud helt utmattad. Han drog en djup suck av lättnad och sa, tacka mig, det är fredag. Jag gillar inte allt med det här exemplet, men jag tycker att det är väldigt roligt ändå. Och om man jämför det här, den här beskrivningen med det som faktiskt står i Bibeln om när Gud skapar världen, även om det är mycket bildspråk i det och man kan diskutera det, så andas det faktiskt inspiration och glädje och inte alls som i det här lite trötta exemplet. Och vi måste inte alltid vara på topp, aldrig vara trötta eller aldrig klaga, det är inte det det handlar om. Det får också finnas. Men det kan handla om att vara ett exempel på med vilka glasögon som man läser Bibeln. Det är lätt, tycker jag i alla fall, att man läser när Gud säger något eller när Jesus säger något, att man tänker att han var gravallvarlig och arg ganska ofta. Och han var arg ibland. Absolut, och han sa till på skarpen. Men om vi också läser det i ljuset av att han också var glad, att han kunde visa glädje och ibland sa saker med en glimt i ögat, så blir det ju faktiskt något helt annat. Så, vad är det då som vi ska glädja oss över? Vad handlar den här glädjen om? Jag tänkte ta några exempel. Det finns ju som sagt jättemycket i Bibeln om det här. Jag tänkte ta några exempel som i sig får stå som exempel för de här olika delarna i den här glädjen. Och jag behöver lite hjälp, 7 personer. Lovsångsgänget. Vågar ni? Ja, ni där bak också. Ni kan ställa er här då för en liten rad. Det är inget farligt. Ja, bra. Då har vi först då David och Stina här. Ni kan stå ganska nära varandra. Så ja, det blir fint. För vi börjar i Filipperbrevet 4:4-5. Då står det, gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Snacka om att han vill vara tydlig på den här punkten. Han säger först, gläd er i Herren, alltid. Och så när han precis har sagt det så säger han igen, gläd er. Och så kommer, låt alla se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Ja, här står de nära varandra. Det tror jag är en grund för att vi kan få vara glada. För att Herren är nära oss. Och bara det är värt att glädja sig över. Det andra exemplet, hoppas jag inte pajar ljudet nu. Nej. Ska Hanna få lite? Du har ju glasögon i sig. Får du på dem över? Snyggt. Jättefint. En liten fluga där. I Johannes 20:20 så står det om efter Jesu uppståndelse så här. Sedan visade Jesus lärjungarna sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. De blev glada när de såg Herren. Kanske behöver det inte alltid vara så mycket krångligare än så. Att vi får glädja oss när vi ser Jesus. Kanske oftast inte med våra fysiska ögon. Men vi ser vad han gör, vem han är och vad han har gjort. Så det får vi glädjas över. Du får välja om du vill ha på dig dem. Du kan, ja. Visst är hon snygg? Så nästa sak då. En bok. Kan du få slå upp och läsa lite? Lukas 10 och 20 säger någonting om det här med den här boken. Inte just den boken, men då. När lärjungarna kommer tillbaka en gång till Jesus efter att ha varit och drivit ut onda andar och har gjort massa under och tecken i hans namn, så är de inte konstigt nog väldigt glada och upprymda och kommer till Jesus och jätteglada. Men Jesu respons blir: gläder inte över att andarna lyder er, utan gläder över att era namn är upptecknade i himlen. I livets bok kan du stå på andra ställen. Så, då har vi livets bok. En symbol för det. Alltså det finns en så otrolig rikedom i att få tillhöra Jesus. Att veta att om man tar emot honom i sitt hjärta så får man leva med honom nu och i evigheten. Man får ha sitt namn skrivet i livets bok. Jesus har räddat oss och befriat oss. Genom att han hade den här törnekronan och dog på korset så gav han oss liv. Mm. Sen har vi en liten ballong. Kan du blåsa upp den eller? Den är lite gammal, men kan testa. Begagnad? Nej, jag tror inte den är begagnad faktiskt. Ingen press. Bra. Det här med framtiden finns också med som en del. Och exemplet hämtar jag från Uppenbarelseboken 19:7. Låt oss jubla och vara glada och ge honom vår hyllning. Till tiden har kommit för lammets bröllop och hans brud har gjort sig redo. Här är då bilden av en fest som väntar, därav ballongen. Och brudgummen är då Jesus och bruden är hans folk, församlingen, Guds folk över världen. Det är liksom en bild på den stora återföreningen i kärlek mellan Gud och människor och den fest som väntar. Och det får vi glädja oss över alla dagar. Och här finns ju också ett hopp som bär genom hela livet som vi får glädja oss över. Och nästa då. Du kan få göra ett enkelt litet hopp på valfritt sätt. Där är jag. Bra. Hoppet då som vi har. Det får vara ett trotsigt hopp som finns med under alla omständigheter, som trotsar alla livets omständigheter. En obeskrivlig himmelsk glädje som kan finnas djupt inne i hjärtat, trots allt. Och Paulus uttrycker sig i 2 Korinthierbrevet 6:9-10 när han tänker på sina svårigheter, sina prövningar. Jag är misskänd men ändå erkänd. Jag är nära döden men ändå lever jag. Tuktad men inte till döds. Plågad men alltid glad. Jag är fattig men gör många rika. Jag har ingenting men äger allt. Och att alltid vara glad, det känner inte jag igen mig i alla fall. Det tror inte någon som är. Men återigen så handlar inte det om ett stort leende på läpparna eller att det känns happy clappy i hjärtat. Det kan finnas stor sorg och stor plåga i våra liv. Det kanske inte känns som att det finns rum för någonting mer. Men någonstans finns det ändå alltid någonting att glädja sig över. Och så sista. Ett hjärta. Och så får bilda lite gratis reklam också. I Sefania bok 3:14-17 står en fin beskrivning som är till Israels folk. Men jag tänker att det får gälla oss också. Så lyssna och njut. Jubla dotter Sion, ropa ut din glädje Israel. Gläd dig dotter Jerusalem, fröjda dig av hela ditt hjärta. Herren har upphävt domen över dig och undanröjt domen över dig och undanröjt dina fiender. Herren Israels konung bor hos dig. Du har ingenting mer att frukta. Den dagen ska Jerusalem få höra: Sion, var inte rädd. Låt inte händerna sjunka i missmod. Herren din Gud bor hos dig, hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek. Högt ska de fröjda sig över dig. Behövs knappt mer ord för att beskriva det här. Men vi kan också se i Lukas 15 i liknelserna om det som har tappats bort och som blir hittat igen. Det är också en beskrivning om den här glädjen och festen som blir i himlen när någon hittar hem till fadern. Och där har vi någonstans där vi kan få fylla på med glädje och låta Guds glädje över oss få spilla över och smitta av sig. Tack för hjälpen. Ni kan få lägga sakerna där. Bra. Diskret. Och i allt det här så finns det ändå med lite det här då av tröst och hopp, även om vi inte skulle prata om det. För det hänger ihop. Glädjen kan finnas ändå. Och till sist ska jag läsa lite till av vad han skriver i den här boken om hur vi kan få öva oss i det här, att vara glädja oss. Och vi får faktiskt öva oss i det och låta Gud forma oss. Det första steget till att få uppleva mer glädje är att börja nu. Psalmisten säger, detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada. Han säger inte, igår var det en dag då Herren grep in. Åh, vad jag fröjdades då. Han säger inte heller, imorgon blir den stora dagen. Nu får jag försöka stå ut tills dess. Det är den här dagen, med alla dess tillkortakommanden, som är dagen. Vi lever alla i någon slags illusion om att glädjen ska infinna sig någon gång längre fram, när omständigheterna förändras. Vi går i skolan och tänker på hur glada vi ska vara när vi tagit examen. Vi är ensamstående och förvissade om att vi blir lyckliga när vi gifter oss. Vi gifter oss och tänker att vi säkert ska bli lyckliga den dagen vi får barn. Vi får barn och tänker att vi kommer bli glada när de växer upp och flyger i boet. En dag gör de det och då tänker vi att vi var lyckligare när de fortfarande bodde hemma. Detta är dagen då Herren grep in, säger psalmisten. En dag som Kristus vunnit åt oss genom sin död. Om vi någonsin ska lära oss vad glädje är, så är det idag vi ska börja. Så det här med glädje är ingen allmän livscoachning. Det här är Guds ord och Guds uppmaning till oss. Och har du sorg och problem, gråt och klaga, det finns plats för det också, verkligen. Men kanske djupt in i hjärtat någonstans så kan ändå en glädje samtidigt få börja gro. Vi ber tillsammans. Tack Gud för den otroliga rikedom och skatt vi har i dig. Att även om vi känner att vi inte har någonting så har vi ändå allt. Tack för att alla som vill ha med dig att göra får det. Tack för att vi får bli dina barn, Gud. Om vi tar emot Jesus. Tack för att du känner oss som sitter här idag och hur vi har det. Om vi är fyllda av gråt och klagan. Tack för att vi får komma till dig med det. Men tack för att du ändå vill ge en liten glimt av det här hoppet och den här glädjen som vi får ha över att tillhöra dig. Jag ber dig Gud att du ska få forma våra liv. Och forma oss som församling. Låt oss vara öppna för det och låt oss få se så mycket mer av vad du har att ge. Amen.